Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once-in-a-lifetime-erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden, with Alexander Pelleros.
Välkommen till avsnitt 70 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag grundaren till det svenska modeföretaget Lexington. Låt mig presentera Kristina Linde. Hon nämner priset som en av näringslivets viktigaste personer och årets entreprenör. Hon började sin karriär som lärare men hade en dröm om att starta eget. Nu finns Lexington i 21 länder och över 1000 återförsäljare och haft kunder som Beyoncé, Paul McCartney, David Beckham och Alec Baldwin. Vi pratar om hennes historia men också hur man ska lyckas som ledare och entreprenör. Låt mig presentera en av Sveriges främsta entreprenörer, Kristina Linde.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Pelleros.
Välkommen till Framgångspodden, Kristina Linde.
Tack.
Hur mår du?
Jag mår bra. Kul att vara här. Spännande att se var vi hamnar någonstans.
Ja, hur känns det att vara med i Framgångspodden?
Det känns bra, det känns roligt. Det känns också lite nervöst, måste jag faktiskt erkänna.
Men är det inte, när man är lite nervig, är det inte då man också ligger och topppresterar?
Jo, jag tror att man behöver en anspänning lite grann för att det ska bli riktigt, riktigt bra. Så det kan vara positivt.
Mm. Hur ser en morgonrutin ut för dig? När vaknar du ungefär?
Jag vaknar 6:30. Och Och om jag är hemma i Sverige och jobbar så vaknar jag ungefär 6:30 och är inne på kontoret. Brukar vara inne till 7:45. Och då så tar jag en snabb check gärna. Jag vill helst gärna ha lite stund så jag kan checka av mejlen och se om det är något speciellt. Det har jag i och för sig säkert redan gjort innan. Det är typ den första grejerna jag gör på morgonen.
När du vaknar men, typ?
Ja, alltså jag är väldigt uppkopplad. Jag försöker att släppa det lite.
Det är inte så bra.
För alltså, det är inte så himla bra. Men det är väldigt lätt för mig att bevara det.
Men, då är det för, men när du vaknar, eller jag kan ta till när jag själv vaknar så... Det första jag gör är ju att ta upp telefonen. Alltså det är ju där alarmet är. Och det första jag gör är, och sen kollar jag typ mejl och sociala medier.
Ja, det är typ det jag gör också det. Och jag tycker egentligen att jag inte vill det, men jag gör det i alla fall. Det blir liksom hela tiden.
Du känns ju verkligen som en väldigt så här, lugn person. Men är du lugn?
Genet eller
är,
bedrar.
Ja, men exakt. Hur är du... Kan du... Känner du att du har väldigt mycket att göra? Du känner stressad eller är det att du bara alltid går runt i ditt lunkande lugn?
Nej, jag är inte så lugn egentligen. Fast när jag är nog väldigt rationell liksom, när jag också är stressad. Jag är en sån här listmänniska. Jag skriver upp saker. Jag är ganska duktig på att prioritera. Jag tar helst de sakerna först som jag tycker är jobbigast eller obehagligast eller tråkigast.
Den fula ankungen först, man brukar säga.
Ja, för att på något sätt så ger det mig mer ro när jag gör. Och det är faktiskt extremt privat känsla, för jag mår bättre om jag gör så. Och kan jag göra det så kan jag ha mer fokus och liksom få en bättre syn på de andra bitarna. Samtidigt ska jag säga att vissa grejer som man liksom, du vet, flyttar på listan från dag till dag så där, de här som inte blir gjorda, det är klart jag har sådana också.
Men hur gör du då? Du skriver nu upp alla grejer du ska göra på en dag i en lista, i en vanlig odigital bok då? Eller?
Ja, helst.
Mm. Mm, kalender. Mm. Och sen så bara stryker du över.
Ja.
Sen flyttar du över.
Sen flyttar jag över, ja.
Mm. Det är det jag har börjat göra det också. Jag har försökt jättemånga ladda ner appar och Excel-listor och sånt där, men det är faktiskt den grejen som funkar absolut bäst att bara skriva ner det.
Ja, jag tycker också att det funkar bäst. Jag har svårare att komma ihåg allting när jag gör det digitalt. Jag vet inte varför. Däremot brukar jag mejla till mig grejer, mig själv, saker som jag måste göra så att jag inte glömmer bort dem. Då är det ofta små grejer men som är viktiga. Du måste skicka något till den eller du måste säga något till den personen eller något sånt där.
Men känner du dig lycklig då?
Ja, jag är lycklig. Jag tycker att jag har ett väldigt roligt jobb. Alltså världens roligaste jobb egentligen. Det har ju blivit som en livsstil, absolut. Det är lite svårt att se att det inte skulle vara det också. Jag undrar om det skulle vara så bra då, jag vet inte. Samtidigt är det ju en balans i det där förstås. Men jag tror att jag delar det med väldigt många entreprenörer. Så jag tror inte att jag är så himla unik i det. Utan just det här att det är en livsstil, det är en del av entreprenörskapet. Vad jag kan bedöma från mig och andra runt omkring.
Har du några saker som du gör för att hitta ett lugn? Om du har rest runt över världen och sen så bara, nu måste jag bara komma bort från allting och känna dig jättelugnet. Vad gör du då?
Men jag är ju ganska mycket i USA. Jag åker dit för vi har verksamhet där och sådär. Och vi gör mycket jobb där. Vi gör ju mycket produktioner där liksom, till våra kampanjer och så. Och när jag är där, då är jag egentligen som bäst skulle jag säga själv. Då får man också en struktur sådär. Alltså egentligen jobbar ju två arbetsdagar när du är där. Det blir så, för att du jobbar på morgonen mot Sverige, huvudkontoret och det som är. Sen jobbar du hela dagen med det som är liksom det amerikanska och sen gör du det på kvällen som du måste göra tillbaks hemma här då. För att de ska ha det nästa dag. Så det blir, så blir det. Men om jag kan liksom röra mig i det intervallet på något sätt, då det tycker jag väldigt mycket om. Jag tycker att jag nästan... är bäst då liksom på det jag ska vara bra på och göra olika saker, komma på eller tänka eller vad det nu är för någonting eller dra upp något. Och det ger mig ett lugn när jag har det där flytet liksom.
Sen, när du jobbar dubbla arbetsdagar ger det dig ett lugn.
Lite, så är det faktiskt, ger det mig faktiskt ett flyt som jag trivs väldigt bra med. Men sen tror jag rent privat så där, om man ska säga så har jag väldigt svårt att gå ner i varv. Det måste jag erkänna. Det tar mig, om jag jämför med min man, som liksom kan, han kan liksom stänga av så där på en gång. Och sen går det, maler det väl i honom och han liksom kopplar på mer än vad man kanske ser eller vet. Men för mig tar det ett par dygn innan jag liksom kommer ner i, när man ska ner, försöka komma ner i något sånt där mod. Och egentligen är det med faktiskt bara över jul och nyår som man har riktigt möjlighet till det. Det är det som när man jobbar också med handel och verksamhet och sådär. För det händer väldigt mycket. Somrarna är ju inte... Det är ju ingen som har liksom 4 veckors ledighet i juli någon annanstans än möjligen i Sverige. Så att det funkar inte riktigt så. Men jul och nyår är ju allt egentligen stängt överallt. Mm. Så då kan man väl, det är väl då som många liksom kan gå ner i det där. Annars lever man i någonting. Men jag gillar ju det, så jag klagar inte.
Men vi säger att om någon skulle gå och snacka skit om dig, så hör du det. Hur reagerar du på en sån situation?
Ja, nej men det tror jag att man lär sig leva med, så att säga. För att det är klart att det kommer att hända, och det händer. Och ofta så vet ju jag vet ju själv vad som har hänt i en sån situation. Jag vet ju att oftast så tror jag att det kanske beror på... Det finns alltid 2 sidor av en sanning. Så att min version av en sida är förmodligen inte samma som den andra personen. Och det är omständigheter som gör att man liksom hamnar i det där. Så jag tror inte att jag... så länge jag känner att jag har gjort rätt och sagt rätt och liksom inte betett mig illa, så... Och det brukar jag inte göra. Så känner jag nog att jag inte lägger så mycket energi på det faktiskt. Man kan liksom bara vara den man är. Och alla kommer inte att tycka om dig. Och tar ett negativt beslut eller måste göra en handling som är negativ för en annan människa, då får du också kanske förstå att den personen inte kommer att älska dig framöver. Förhoppningsvis så upptäcker man efter ett tag att det var rätt i alla fall, att det blev så.
Om man skulle dra tillbaka lite grann till din uppväxt, var är du uppväxt någonstans?
Ja, men jag hade en väldigt liksom, lycklig barndom. Jag var ett väldigt älskat barn, ensam barn i familjen, och mamma och pappa. Och vi hade ett ganska stort hus, och på övervåningen i det huset så fanns det allt. Min mamma var väldigt kreativ, så att det fanns liksom allt man kunde tänka sig av tyg och garn och symaskiner och så. Jag hade helt fri tillgång till det. Jag kunde fick göra precis vad jag ville. Det fanns liksom inga sådana hinder. Och jag målade om väggarna i mitt rum och alla sådana där saker. Och sen
folk brukar ju säga så här att jag fick göra precis vad de ville, men då menar de att de får typ dricka och knarka, men du fick måla om ditt rum vilken färg du ville. Jag var generöst alltså.
Ja, nej, men jag hade en tonårsrevolt när det gäller de där grejerna också, för det var inte så positivt, men det tar man sig ju igenom. Men sen så hade jag också en möbelverkstad i källaren. Min pappa och min farfar gjorde möbler, eller ett snickeri. De gjorde så här intarsia-inläggningar till stilmöbler. Så jag hade fri tillgång till allt sånt med trä och sådana saker också, sågar och grejer. Så att jag levde liksom i det där, och på något sätt så har jag haft det med mig så pass mycket att jag trodde att alla barn hade snickeri i källaren. Det var liksom inte ett dugg konstigt.
Men du hade säkert några kompisar, men umgicks du med några kompisar? Nu går vi ner till min källare här och sågar.
Ja,
alltså, men att de andra hade någon sån här kottare liksom.
Ja, nej, men det kunde man göra liksom. Så det var inte så, men mycket var kanske att man gjorde de där grejerna själv också, men man kunde absolut ta med sig någon mer och göra saker så. Men det var bara en väldigt stor del av livet på något sätt i vår familj, den där.
Vad gillade du att göra för någonting då? Var det att måla?
Men jag gjorde ju allt egentligen. Från liksom, i början så såg man ju och filade och grejade på mindre saker. Och sen sydde jag ju väldigt mycket kläder och sådär när man blev tonåring sen.
Hur var det att vara ensam barn då?
Det tyckte jag var väldigt tråkigt. Min största önskan var ju att få en Jag hade drev en väldigt hård kampanj för att få en storebror. Det var ju dock lite svårt att få till det. Och det blev inga syskon. Och jag tyckte det var väldigt trist. Jag ville väldigt gärna ha syskon. Jag tyckte att man fick väldigt mycket fokus på sig som ensambarn. Så tidigt bestämde jag mig, kan jag få fler barn så ska jag ha fler barn än ett.
Förstår. Var det någon speciell anledning till varför det bara var, blev du?
Nej, jag tror det bara blev så. Ja. Det blev inga fler helt enkelt.
Det blev inte så, nej.
Nej.
Nej. Men då hade dina kompisar, de flesta hade några syskon och sånt. Och då,
ja, mina bästa kompisar råkade dessutom vara stora familjer då. Jag var alltså avundsjuk på att det alltid fanns någon där liksom. Men det hade ju inte jag då. Då gick jag och snickrade istället.
Ja, du kunde snickra en storebror.
Ja, typ.
Ja. När du var liten, var du mobbad eller något sånt där?
Nej, jag har nog alltid varit lite av en ledarfigur, ska jag inte säga, på det sättet. Men jag kanske, inte riktigt, eller på ett annat sätt, jag har alltid varit väldigt sådär organiserande och ordnande och liksom
fixande. Vad tråkigt det låter.
Nej, men det var ju kul, för då fick jag göra en massa olika saker.
Du var klassens, vad man kan säga, elevrådsordförande.
Ja,
elevrådsrepresentant.
Jag har varit elevråd, fast då råkade vi, gick inget bra. För då blev jag väldigt osams med rektorn, för jag satte igång något upprop för att vi skulle få något rum i skolan, och jag drog igång någonting, skrev någon skrivelse att det var någon förmyndarmentalitet att vi inte fick det, så då blev man inkallad. Så min elevrådskarriär var kanske inte direkt lysande, men jag fick honom som chef sen, det gick bra det också. Så, alltså, inte riktigt på det sättet, jag var mer att jag ordnade grejer liksom, helt enkelt, för att jag tyckte det var kul.
Mobbade du själv andra då?
Det tror jag inte. Jag nästan tvärtom, tror jag. Jag har alltid haft väldigt svårt för när det har hänt andra människor. Men jag ska inte slå mig för bröstet, för det kan ju faktiskt vara så att någon upplevde att jag gjorde det, fast jag själv inte liksom känner att jag gjorde det.
Kanske en rektor känns mobbad.
Ja, nej. Ja, han var lite arg då, alla väl. Men det la sig.
Nej, men kopplat till lite alkohol och tunga droger som du har sagt att du hållit på med förut.
Inte tunga droger, inte gjort.
Nej,
inga droger alls egentligen. Men...
Ja, så har du någonting där?
Nej, men vi var ju, när jag var liten eller en gång så tyckte jag var kul. Man skulle liksom prova saker, tyckte jag var spännande. Så jag och min kompis skulle då testa hennes pappas öl, hade vi kommit på. Så vi stal varsin ölflaska, för det här var ju inte tillåtet. Vad vi inte visste då var att det var lättöl. Vi trodde att det var någonting annat. Men så gick vi ut och satte oss utanför deras hus och skulle vi dricka det där. Och då satt vi där under ett träd och drack den där ölen och liksom skulle se vad som hände. Och då kom deras grannar och blev så otroligt upprörda och ringde till våra föräldrar som då kom och hämtade oss. Och då var vi 7 år. Så att,
sju år?
Det
lät som att ni skulle typ vara 17.
Ja, nej. Så farligt var det faktiskt inte sen. Det var nästan.
Men trodde ni att det var starkare? För att,
vi trodde nog att det var starkare om man skulle se vad som hände. Liksom.
Och då låtsades ni typ att vara lite fulla?
Det hann vi aldrig, för de ringde så himla snabbt efter föräldrarna. Det var inte bra det där.
Ditt absolut första jobb då, vad var det för någonting?
Mitt allra första jobb var nog faktiskt att sortera julkort på posten. Då var jag 14 eller 15.
Det har jag också gjort faktiskt.
Vilket resulterat att jag aldrig skickar julkort. Gör du det?
Jag skickade nog aldrig julkort innan heller. Nej, jag har typ aldrig skickat julkort.
Nej, alltså det var ju bra. Jag ska inte klaga, det var ju väldigt bra extra jobb och så. Men det har inte direkt främjat den biten hos mig att det ska göra det.
Du är trött på alla tusentals kort.
Ja, och det var ju väldigt så här, du vet, man tycker ju stoppa in dem i ett fack för varje postnummer och sådär.
Ja.
Alltså det var mitt allra första jobb. Sen jobbade jag faktiskt på kriminalpolisen i Nyköping på sommaren. På somrarna, ett par somrar.
Vad gjorde du där för något? Var du en bovar
i
fängelse?
Och de hade såna här häkte där. Jag kommer att vara livrädd när man skulle träffa någon där i korridoren. Vilket hände att man gjorde. Nej, men det var ju rent administrativt. Man fick sitta och diarieföra saker och lägga in polisanmälningar och sådana där saker. Mitt största grej som jag gjorde där var nog när jag inte fattade vad jag gjorde utan packade upp en plastpåse med grejer som var inlämnat för de skulle ta fingeravtryck på de sakerna. Så jag förstörde alla bevis i någon vad det nu var.
Var det det låter som att det var i Palme-rättegången.
Nej, det var väl någon liten småtjuv i Nyköping kan jag tänka mig, vet inte. Det hände ingenting, det var bara skämdes ju jättemycket för att jag inte hade förstått det här.
Ja, jag förstår. Förstår. Men sen så, när du blev 17 så blev det ju lite tuffare för dig.
Mm. Min pappa gick bort när jag var 17 år och han hade varit sjuk i ganska många år innan, så egentligen kom det väl kanske inte som någon överraskning, fast det var ju ändå för mig då på något sätt, tar man inte in det när man är så ung. Och det var en stor omställning på många sätt och vis. Min mamma hade väldigt svårt att klara det där, så hon åkte väl rakt ner i ett svart hål helt enkelt. Och det var ju bara vi två. Så att jag fick bli vuxen egentligen, kändes det som, över en natt med allting. Och sen var det väldigt jobbigt att vara i en liten stad och gå i en skola som inte var så stor. För jag kände att alla tittade på mig som där hon vars pappa dog. Nu vet ju inte jag riktigt om det var så. Jag menar, det är ju inte säkert att alla hade sånt himla fokus på mig som person. Men jag kände det väldigt mycket så. Jag var väldigt störd av det. Så jag var borta från skolan ett halvår faktiskt. Nästan.
Ja, det var väldigt mycket på den tiden också.
Ja, så sen så var det väl diskussion om jag skulle gå om eller om jag skulle fortsätta. Och så bestämde jag mig för att fortsätta i alla fall. För jag kunde inte tänka mig att gå om heller. Så att, ja, så var det. Och det var inte jättekul den tiden.
Vad dog han av? Var cancer eller?
Cancer, ja.
Cancern är skoningslös alltså.
Fruktansvärt. Min mamma gick bort nu för 2 år sedan i en annan cancerform. Cancer är... Alltså det, man pratar om det lite lättvindigt så, men det är hemskt på många sätt och vis. Det är hemskt. Det är ju så många olika sjukdomar, men jag tycker verkligen att det är hemskt.
Visste din pappa om att han hade cancer?
Ja, i många år. Han hade... När jag var 7 år så fick han 6 månader att leva. Men han levde 10 år. Men han levde med den vetskapen i så pass många år. Så att det är klart att det måste varit väldigt svårt för honom.
Vilken jäkla ångest. Alltså man tänker på saker man har ångest av nu.
Ja.
Tänk att ha en ångest av att nej, men du har 6 månader kvar att leva. Och sen så bara, veta om det.
Det var ju bara onödigt att någon egentligen sa det. Det hade ju kanske varit bättre om man inte... Men jag visste inte om det. Jag hade ingen aning om det. Det här har jag fått reda på sen. Han sa aldrig det liksom så... Och jag var för liten då för att...
Vad var det för typ av cancer?
En blodcancer. Ja. Inte leukemi, men en annan form.
Mm-hmm. Och din mamma då?
Hon hade en helt annan form av cancer. Som mjukdelscancer, var ganska aggressiv och otäck. Ja. Så det är svårt tycker jag. Det är liksom, jag tänker att många pratar om också det här med när man är med... Ja, inte medberoende heter det inte så, men när du är med liksom i, eller närstående då, men den personens, de kval som den personen har som har den här sjukdomen är ju fruktansvärt.
Hur mådde din mamma senast, eller sista tiden, gick det snabbt eller gick det?
Nej, hon hade, ja det var ungefär 2 år, men hon, det som var ändå var att hon på våren så blev det väldigt illa. Och då trodde vi att det var liksom över. Men då kom hon lite tillbaka i det. Och det gjorde att vi... Och sen dröjde det ett halvår. Men under det halvåret så hann vi faktiskt igenom en massa saker. Så vi fick ett väldigt långt avslut. Och en väldigt liksom lång sorgeperiod i det. Tillsammans och med våra barn också. Och det kändes väldigt... Det var väldigt skönt faktiskt att det... Att det blev så.
Mm. Vad är din känsla nu som som har två föräldrar som gått bort i det. Hur reagerar man som person liksom, när man får beskedet då på dödsbädden?
Först blir man ju väldigt ledsen, sen blir man väldigt rationell. Och så är allt väldigt fokuserat på när med begravning och så. Och det är ju så här. I vissa andra kulturer så gör det ju det så väldigt snabbt. Men vi har ju den där tiden emellan de här veckorna eller månaderna eller vad det nu är då. När du ska förbereda allting. Och då blir du väldigt rationell i det. När den här första liksom. Nu är det här någonting som ändå var förväntat. Inget liksom telefonsamtal och sådär. Kan jag inte riktigt relatera till hur det skulle vara.
Det är nästan bättre de grejerna.
Men det fanns ju ändå jag vet inte. Men det som hände sen, eller som hände för mig i alla fall nu, det var ju att jag kom in i någon annan, något annat form av tankesätt eller vad jag ska säga. Det är liksom plötsligt så, om man känner sig som någon, att man har lite liksom olika trådar eller vad jag ska säga som knyter fast den i universum, att du har linor som går till olika saker, så plötsligt så försvinner några av dem där, men du har ju dina andra, jag har till mina barn och min man och sådär, men några av de andra åt andra hållet liksom försvann ju, och innan man då hittar balansen igen, det är en speciell tid när du tänker väldigt mycket på vad sådana saker. Det var mycket, mycket, mycket svårare än vad jag trodde att det skulle vara, för att jag var förberedd. Men jag tyckte att det var jobbigt ett halvår, ett år. Sen börjar man komma ut på andra sidan lite.
Mm. Är du själv rädd för döden?
Inte rädd på det sättet att jag liksom är rädd för vad som ska hända eller liksom så. Men jag skulle ju säga att jag vill ju inte att det ska hända, snarare. Nej. Jag vill inte alls det.
Det känns otroligt tråkigt.
Tråkigt och orättvist, och jag vill inte alls det. Så att det är mer det, den känslan, en rädsla.
Nej, men
jag blir nästan lite arg när jag tänker på det, att man inte ska få vara med liksom i evighet, och att inte folk man har nära, att de inte får vara med hela tiden och sådär. Det är mer det för mig än en rädsla.
Men livet känns ganska kort på det sättet.
Ja, det går ju väldigt fort faktiskt. Det tänker man inte på kanske när man är yngre, men det tänker man mer på när man är äldre.
Jag tänkte nog inte på det när jag var liksom, när jag kom till, när jag gick i gymnasiet. Då är så mycket, då tycker man att allting tar ganska lång tid. Det är så mycket prov, om 2 veckor är det här, så måste man plugga så mycket. Det är mycket saker som händer, men då är det allt så långt bort. Men redan nu, jag är 31 nu, men det är fortfarande nästan gått dubbelt så lång tid sedan min gymnasieperiod efter.
Mm.
Och rätt var det, den bara där, bam. Mm. Och då satt ju jag och kanske kollade på vissa, alltså 30-åringar och sånt. Och sådär, rätt var det man där själv. Min mamma var ju, alltså ja, jag såg en bild när jag var hemma hos henne i helgen, så såg jag henne, hon var lika gammal som mig. Man bara, oj, jag har aldrig sett henne. Jag har alltid sett henne så långt bort.
Mm.
Rätt vad det var jag där, som jag minns henne.
Precis, de där ändras ju. De där liksom relationerna ändras ju väldigt mycket faktiskt. Men jag tyckte ju inte så då när jag gick i gymnasiet, eftersom just min pappa gick bort. Utan jag tänkte ju mer att allt där hände och folk låtsas som om det inte har hänt någonting. Att livet är som förut, och så är det ju inte det alls. För det var det ju inte för mig. Det tänkte jag mer på. Det är nog något som jag också har tagit med mig mycket senare, när jag möter människor som har varit med om saker som har varit svårt och sådär. Jag har aldrig varit rädd för att fråga dem hur det är och hur det mår och hur det går. Liksom. För att jag vet att inte fråga är liksom en större svek än att fråga. Liksom. Sen får man välja om man vill svara eller inte. Men då vet ju den att personen att man bryr sig i alla fall.
Du blev ju också lärare sen. Hur kom det sig?
Det var väldigt viktigt i min familj att man skulle studera, eller att jag skulle studera också då. Det var på något sätt ingen diskussion om det. Så det var mer en fråga om vad. Och då var det lite grann så att uppväxt i en liten stad då, så fanns det liksom ett antal yrken man kunde välja på. Och i min värld så var det läkare, ingenjör och lärare. Och när jag tänker på det efteråt så fattade jag ju såklart att det fanns andra yrken. Men på något sätt så var det bara de tre som fanns för mig i alla fall. Och läkare räckte inte mina betyg riktigt till, för de hade rasat en del när jag tappade den där tiden i skolan då. Men ingenjör kunde jag absolut inte tänka mig. Och då fanns det liksom bara lärare kvar, och min mamma var lärare. Så det var liksom det valet som på något sätt fanns. Och då tänkte jag först att jag skulle bli gymnastiklärare, för jag alltid liksom varit intresserad av idrott och sport och hållit på själv och så. Men sen så jag sökte och kom in på GIH, men kom på då precis, eller innan jag skulle börja, att jag inte ville jobba med det. Utan jag ville med, det var sånt som jag ville göra själv, mitt eget välmående, men inte jobba med. Så tackade nej. Vilket jag tror aldrig hade hänt, för att rektorn på GIH ringde upp mig och frågade om jag verkligen visste vad jag gjorde. Så hon var helt chockad. Men jag sa nej, men jag vill inte börja, så jag började inte. Utan då sökte jag in på andra lärarutbildningar och kom in på svenska, religion och geografi. Och det var nog mer en slump, förutom svenska, för jag har alltid gillat språk och skriva och läsa och så. Så det var en del som liksom. Men de andra ämnena var nog mest att de liksom faktiskt lite hängde på, att det råkade bli så. Så jag pluggade 3 år på universitetet och 1 år på lärarhögskolan, och så började jag jobba.
Mm. Och hur var det då att vara i läraryrket?
Jag jobbade ju så kort tid, så jag egentligen vet, jag tycker att det är lite förmätet att uttala sig för mycket om det. Vi jobbade väl ungefär 1,5 år, det blev inte så mycket mer. Men det jag måste säga är att jag lärde mig ändå väldigt mycket av det här. Mycket som jag har tagit med mig sen som entreprenör. Alltså, ska du gå igenom vissa saker med 30-14-åringar, så måste du lära dig att liksom förpacka ditt budskap på något sätt så att du får dem att lyssna. Det har jag haft mycket nytta av. Och jag tyckte väl egentligen att det var kul. Så det var nog inte det, utan det var mer det här att jag då under de här åren när jag flyttade till Stockholm och jag började liksom se att man kunde göra saker. Man kanske kan jobba med det som man faktiskt är intresserad av, och inte bara att du ska liksom ha ett bra jobb liksom. Det började jag ju upptäcka, och då blev den kraften lite för stor för att inte ens prova liksom.
Mm. Så då jobbade du där och började dra igång någon verksamhet på sidan då?
Mm. Jag fick öppnade butiker först, sommarbutiker som bara var öppen på sommaren då, som sålde inredning och kläder. Fick barn i den här vevan också. Jag har 3 barn. Och de kom liksom under loppet av de här åren då. Och då var ju det var faktiskt ganska svårt att få ihop det, för vi var beroende av att ha en inkomst till, och den skulle jag då få in, min del skulle jag liksom få in på de här 7 veckor på sommaren när det förhoppningsvis var bra väder, för det måste det vara om du ska få sommarbutiker att funka. Det var väldigt svårt att få det där att fungera, så jag insåg ju då att det här kommer inte att gå. Jag jobbade ju dessutom som mest när min man då hade semester, vanlig semester så att säga. Så det blev liksom ohållbart. Så då startade jag ett annat varumärke som hette Arctic Wool Design, som var ullfiltar som var, jag tillverkade på ett litet väveri i Norrland, och sen började sälja det i Sverige och på export. Och det blev faktiskt ganska framgångsrikt. Jag fick utmärkt svensk form för dem. Jag sålde mycket på Tyskland, Frankrike, England, Sydkorea till och med och sådär.
Hur drog du igång det? Vad var det liksom det första du gjorde?
Det första jag gjorde var att jag visste att ett väveri som låg i Dalarna hade gått i konkurs, att vävstolarna hade köpts av ett par killar i Norrland. Och jag tog kontakt med dem och sa att jag vill göra det här. Jag vill att ni tillverkar de här filtarna. Och sen köpte jag konkurslager på garn. Och sen körde vi igång.
Hur mycket pengar då lade in ungefär?
Nej, väldigt lite alltså. För det var ju liksom, typ, jag hade ju inga.
Typ 50 miljoner eller?
Nej, men vi pratade ju liksom 1,000 lappar. För det var ju typ det jag hade. Så att det var ju inte.
Vad häftigt. Köpte massa garn?
Jag köpte garn och sen så vävde de. Och sen designade jag det där. Och hade nog en rätt bra känsla, en timingkänsla. Det tycker jag är en av mina styrkor som jag ändå är glad att jag har. Att jag, det här var samtidigt kom Designers Guild slog igenom. Jag hade aldrig hört talas om Designers Guild eller Trisha Guild då, men det var ju väldigt mycket starka färger. Och det här med de här starka färgerna, det var någonting som jag hade på något sätt snappat upp. Alltså saker ligger ju i tiden så. Mm. Och då gjorde jag alla de här filtarna, de här starka filterna. Så de kom ju samtidigt som det varumärket också liksom verkligen slog igenom. Så att det var en väldigt timing i hur allting såg ut då. Så de var lite speciella och ja, det var roligt. Det gick bra ett par år. Mm. Sen gick luften lite ur det. Och då hade jag lärt mig jättemycket saker under den tiden som jag så här, använde när vi startade Lexington.
Mm. Och då startade den Lexington.
Mm.
Hur kom det sig?
Nej, men jag hade blivit intresserad av det här med New England, amerikansk östkust och så. Det var ganska stort när det gällde kläder, men fanns egentligen ingenting när det gällde inredning som vi började med då. Hade också kommit i kontakt med ett par olika människor där vi var fem stycken där alla kände någon men ingen kände alla, som hade lite olika infallsvinklar i det här. Och namnet Lexington stämde ju väldigt bra med det vi ville göra. Så det var ju, det Lexington som vi refererar till är ju då en liten förort som ligger utanför Boston i Massachusetts, som är liksom hjärtat av New England, där det bor, det är en typisk akademikerförort, det bor väldigt många professorer på Harvard. Det tar 25 minuter med bil in till Harvard Square därifrån. Så det var en massa saker som liksom föll på plats till det vi ville göra. Så det måste liksom nästan kännas som nästan var någon mening med att allt det där skulle hända. Så då kunde vi köra igång.
Vilka äger Lexington nu då?
Idag är vi ett noterat bolag, så jag kan inte ens svara på vilka.
Ja, det har du rätt i.
Ja,
vilka det är börsnoterat.
Det är börsnoterat. Det hände för ett år sedan. Men vi har fortfarande en majoritetspost då. Okay. Jag och min man.
Vad ligger värderingen på bolaget nu på?
Nej, men jag tror att vi stod i 135 miljoner nu alldeles nu.
Mm. Just som lite terrorhot och lite sådana saker. Allting. Hur tänker du kring de grejerna?
Vi pratade om det i morse faktiskt. Det var konstigt för vi pratade om det igår. Vi har ju lite, en del produktion i Turkiet. Inte mycket, men vi har en del produktion
i Istanbul, ja.
Ja, så pratade vi om det igår. För vi, under hela våren har jag sagt att till dem, våra inköpare, så här, ni kan inte åka till Turkiet, ni får inte åka. De får komma hit liksom, vi kan inte. Det är för. Så, och de har känt också att de inte ville. Så senast igår så pratade vi, så sa jag, nej men jag tror inte att det är någon bra idé, utan nu avvaktar vi över sommaren så får vi se. Och sen händer det här nu efter. Så det går ju inte. Så, det är svårt. Jag vet inte vad som kommer att hända med de länderna som har de här hoten. Men du reser mindre till de länderna och det blir mindre business i dem. På de marknaderna helt enkelt. Det skadar ju.
När ni grundade Lexington, i vilket skede kände du att det här kommer bli någonting riktigt stort och det här kommer bli riktigt bra?
Alltså det har jag känt hela tiden. Vi hade som målsättning att öppna två nya marknader per år från början, och det gjorde vi också de första 10 åren. Sen kommer det ju till ett annat läge med bolaget och de som du har jobbat med. Det händer ju saker med ens partner också. Om vi tänker att vi hade agenter och distributörer och sådär. Så någon vill ju kanske inte fortsätta, någon går inte så bra för, någon vill göra något annat eller någon vill bara öka liksom och så. Så att då blir det lite omfördelningar i det också.
Under de här åren du har drivit där, vilka saker känner du att det här kunde jag ha skippat? Det här var ett... Jag gillar inte att säga misslyckande, för man läser allt av någonting. Men det här var några failure liksom. Mm. Det här var lite fel beräkningar. Det där kunde jag skippat.
Nej, men jag tycker väl att... Vi öppnade vår första butik för tidigt. Vi öppnade butik i Köpenhamn på Illum. Eller som en avdelning på Illum. Som vi fick stänga. Och där tror jag att det var mycket mitt fel faktiskt. För jag var väldigt liksom, tyckte att det var så viktigt att vi skulle öppna en en butik. Och det hade en väldig kraft i det. Det var innan mysigt. Vi hade egna butiker.
En liten egen butik.
Ja, det var inte så liten. Det var på ett stort varuhus. Och där. Felet var ju bara att vi skulle inte ha öppnat den. För det första öppnade den i Köpenhamn. Det var ju liksom för långt ifrån när man öppnade den första. Och sen var det jättedålig timing. För just det var ju då isländska bankirer och hela det där som var liksom fel. Det blev ju inget bra med det varuhuset just då. Så vi fick stänga den. Sen var vi inte klara i det här med driften heller, utan för mig var det jättemycket målbilden att vi skulle öppna butiken. Men vi hade väl inte riktigt tänkt igenom hur det var att driva butiken sen.
Ni har haft jättemånga stora kunder som har köpt, eller mycket kändiskunder, allt från Beyoncé och Jay-Z och Paul McCartney och David Beckham. Har du något minne eller något scenario när du har fått reda på att någon av dem har blivit kunder?
Ja, den första stora kända kunden som handlade så här, det var nog faktiskt David Beckham. Och det är ganska många år sedan. Han köpte bedlinne på ett varuhus, El Corte Inglés varuhus i Madrid. Han spelade den där då, tror jag. Och det gick så snabbt. Jag tror att jag visste om det efter 20 minuter när han hade lämnat avdelningen. För de som jobbade på avdelningen blev helt upp i gasen av det här, ringde till vår spanska distributör som skickade mig ett sms då, var han. Så, och det är klart, det var jättekul. Så de där saker är alltid roligt för att de ger väldigt mycket energi i liksom organisationen. Många tycker det är kul helt enkelt när de där grejerna händer. Sen är ju de en kund som alla andra egentligen, men det är klart att man tycker det är roligt.
Mm.
Beyoncé är väl nästan det största som, hon är väl nästan största av alla. Det var lite roligt för hon och Jay-Z skulle handla saker till 4th of July. Och man tänker inte riktigt att de liksom gör det. Men han köpte badbyxor med stjärnor och hon köpte någon skavs med stjärnor. Och så köpte de grytlappar och handdukar hem med allt med stjärnor. För de skulle väl ha någon 4th of July party, jag vet inte. Så sådana grejer är ju liksom lite kul bara. Mm.
Såg ni några bilder på dem sen med grejerna?
Ja, den såg jag faktiskt på nätet, för det var någon sån här paparazzi som var med och plåtade då. Men alltså, man, i butik så kan man inte, så säger man ingenting eller gör inte. Och jag skulle aldrig, just det där var ju lite som extra, men annars så det är klart att vi har ganska många kända kunder, men de gick där som privatkunder så det, och då ska de få vara det. Men det är väl de där som syns så där som kan vara lite roliga. Ja,
ja, verkligen. Inte för att jag är känd så, men jag har ju jättemycket Lexington-prylar.
Ja.
Jag kollade på mina, jag äter inte så mycket ägg nu för jag är vegan, men jag har fortfarande äggkopparna kvar.
Ja, men de kan man ha salt och peppar i, det använder du väl också?
Ja, det kan man ju ha.
På bordet, det är jättefint.
Det kan man ha, just det. Mm. Ja, men det är bra, då får du bli salt och pepparkoppar istället. Det är ju supertrevligt.
Mm.
Om det är så att man ska starta ett bolag, vad är det för saker man ska tänka på då?
Om du går och funderar på att med någon idé som du har, om det nu är en produkt eller en tjänst eller vad det kan vara, så är det ju ändå så att du ska ju sälja den här produkten eller tjänsten till någon. Det är just liksom så du får dina intäkter, så det måste du göra. Då tycker jag att det är ganska bra att stämma av den med några personer som du liksom litar på eller har förtroende för. Och för fungerar den inte, eller liksom de tycker att det är konstigt, eller det är någon, de har någon fråga eller någon kommentar och sådär, så tror jag att det kommer ju kunden också att ha, den som är i målgruppen för det här. Så då kanske man, ibland kan man få lite liksom övertro, tror jag, på vissa saker. Så då kan det vara bra att slipa lite på den där idén, eller liksom omformen, eller lite, eller så, ja, tänka till på ett eller annat sätt så att det verkligen blir någonting som blir bra. Det där tycker jag man ser ibland när folk ska presentera sina saker. Om man tvistar det lite, som de hade bara kollat det, så kanske det blivit så mycket bättre då. Det är väl den första delen. Sen den andra delen, så tycker jag ju att det är ganska viktigt vilket kanske också är lite tråkigt, men det är viktigt att göra någon form av, alltså väldigt enkel budget ändå. För om du har någon koll på dina intäkter och utgifter liksom, så på något sätt är det ändå också det handlar om, för att du ska kunna bygga vidare. Det är klart, det finns andra företag som inte, där lönsamheten inte är viktig. Men om jag tänker nu på en mindre entreprenör, så är det ändå så att det är ganska mycket ur hand i mun i början. Och då måste du ju liksom på något sätt ändå ha någon koll på det.
Mm.
Så det tycker jag också är viktigt då. Sen tror jag att tredje är väl att liksom, är man övertygad och har hyfsat koll på det, så kör liksom. De grejer som händer sen, de händer, och då får man liksom ta de besluten då. Men det är inte så mycket att hålla på och resonera runt, utan då är det bara att köra sen.
Mm. Om man ska bli en väldigt duktig entreprenör, vad för egenskaper eller för saker tycker du man ska vara förberedd på då?
Alltså, jag tror att man har vissa saker med sig. De flesta entreprenörer som jag träffar på tycker jag har egentligen lite samma, några saker som är lika, tror jag. Att alla är väldigt envisa. Och envisheten är liksom, i det fallet är någonting som är positivt. Därför att man ger sig aldrig, utan man vill bara fortsätta hela tiden. Och det är ju väl det som är drivkraften också, envisheten på något sätt. Och det tror jag är jätteviktigt. Man får liksom inte ge upp. Jag tror inte att man tänker så. Utan man gör inte det. Utan man fortsätter bara. Men sen är det väl, den andra är ju också en sån där klassisk sak. Det är ofta att det är med, bra att ta med sig någon i verksamheten som är en som kompletterar dig som person, som inte är likadan. Det är ingen idé att liksom vara två lika, men när du är två olika, då kommer automatiskt att liksom gasa och bromsa på olika områden som gör att det kommer att växa, tror jag.
Verkligen.
Så det tycker jag är de två viktigaste sakerna egentligen.
Mm. Om man ska komma ut med en produkt till återförsäljare då, och sälja in det, för det är ju mycket av businessen som görs det. Om det är någon som lyssnar på det, som funderar exempelvis på att sälja på strumpor, eller som Philip Tessander, när han gjorde i början med lite grann samma stil som ni, med Daniel Wellington, när han skulle börja få ut klocket återförsäljare. Vad för saker måste man lära sig då?
Nej, men jag tror ju att det är väldigt viktigt att paketera ditt budskap, inte bara produkten. Alltså, vad är det här för någonting och varför, och vad är det, finns det någon liksom story runt omkring eller hur, och hela den biten. Och sen också, hur ska de jobba med den här produkten och vad kan de förvänta sig av dig att de får av dig, så att de känner sig trygga och vet att de kan lita på någonting, för då får du en långsiktighet. Om du bara kommer dit med en bra sak som är en gång, ja, då blir det kanske inte något mer. Men om du har lite mer tankar runt omkring hur det ska fungera för dem och hur de ska nå sin kund, och har du med dig det, då har du en mycket större chans än att du bara kommer och säger hej, jag har ett par fina strumpor.
Mm.
Så det är väl någonting som vi har jobbat väldigt mycket med och som jag verkligen tror väldigt mycket på.
Mm. Vilken typ av marginal tycker du man ska ha på sin produkt för att man ska överhuvudtaget gå och sälja den? För det är ju ofta där man kokar ner. Man kanske har en jättebra idé och man tar fram, sen så blir den alldeles för dyr. Och då säger marknaden så här, marknaden är inte beredd att betala dubbelt pris för typ samma produkt. För man kanske tar. Men vi säger att någonting kostar 100 kronor att tillverka.
I princip så kan man ju tänka sig att de vill ha ett inköp och sen multiplicera det med mellan 2,5 och 3,5 någon gång, någonting sånt. Sen måste du tänka, vad är din, liksom, vad behöver jag för att kunna göra dem? Hur mycket ska jag sätta marknadsföring? Vad behöver jag göra? Vad har jag liksom för kostnader?
Mm.
Och sen bakåt, om du då räknar bakåt, då kommer du på ett cost price. Jag tror att många gör tvärtom. De börjar med ett cost price och sen så blir det blir när de har räknat ut.
Ja, men precis.
Och jag tror att du måste räkna det där åt andra hållet faktiskt för att se.
Men då, först räknar man typ så här, hur mycket
du måste
vill jag
veta, nej, du måste veta vad är konsumenten beredd att betala för den här varan eller den här tjänsten. Så det är första. Sen räknar du bakifrån, vad vill återförsäljaren, vad är det för branschkostym på marginaler just för de här produkterna. Och så kommer man stegvis bakåt där.
Ja, just det. Så man börjar först och kolla på vad kunden är beredd att betala. För säger då att nej, men kunden är beredd att betala 500 kronor för den här.
Mm.
Vad vill då branschen ha? Ja, men de vill ha 3 gånger det beloppet. Så då kanske de skulle köpa in det för max typ 130 kronor.
Ja.
130 för att de ska sälja den för 500 kronor.
Ja.
Och då vet man att nej, men de kan, kunden vill betala 500.
Och räkna bort momsen också i det där. Men när du kommer i det där, så kommer det ju då till vad deras pris blir, så att säga, när de får sin marginal. Och då måste du räkna ut vad behöver du för att täcka dina kostnader runt det här på sikt. Och vad är det liksom, vad vill du ha kvar, så att säga. Och då beror det ju också på, kommer du att sälja en i månaden eller kommer du att sälja 1000 om dagen? Så att det går inte riktigt att svara på det här på det sättet. Men jag tror att det är väldigt viktigt att man räknar från det hållet och inte tvärtom.
Mm. Och du är ändå en ledare och chef. Vad skulle du säga gör en bra ledare?
Jag gillar lite mer raka rör. Och ibland så blir man för rak. Och det är inte alltid så bra. Då får man försöka tänka på. Men jag tror att jag är ändå väldigt tydlig i vad jag tycker är bra och inte tycker är bra. Och jag tar hellre det jag har lärt mig att ta det på ett tidigare stadium. För att om man väntar, alltså de här gångerna när jag liksom har tänkt att nej, men nu ska jag inte säga något för att det här kommer de att upptäcka, eller det här måste man liksom klara av eller någonting sånt där. De gångerna så blir det ofta, då kan det ju gå illa för att det går för långt innan liksom. Så bättre att ta på ett tidigare stadium, för då blir det mindre liksom. Och sen och vara tydlig då, men det här kanske inte var så bra, eller hur tänkte du här eller så. Och sen liksom lite justera därifrån. Så det försöker jag göra.
Har du tvångstankar någonting? Går du på avbrunnar exempelvis?
Ja, det gör jag. Alltså, jag har inga sådana. Ja, men jag är lite så här, inte tvångstankar har jag inte, men jag kan vara lite så här virrig att jag inte kommer ihåg om jag har låst dörren, så jag måste kolla det en extra gång och sådär. Men det är nog inte tvångstankar, utan det är mer att jag blir fokuserad på något annat, så att jag kommer inte ihåg om jag har gjort det eller ej. Mer så.
Så du kan gå på en avbrunn?
Ja.
Om det går en svart katt över
men det vägen. Där, det enda, jag lägger inte nycklar på bordet, det är enda.
Nej.
Annars är jag inte påverkad.
Om du säger någonting typ så här, gud vad bra vi har haft att vi inte har haft en enda som slutat sen vi startade det här. Måste du ta i trä då?
Det skulle jag aldrig säga. För då vet jag att jag skulle göra det. Då skulle jag mötas av det när jag kommer tillbaka. Nej, sådana där grejer säger jag inte.
Men tror du någonting på karma eller? Tror du någonting på att man får det man förtjänar eller?
Inte som karma, men jag tror att du får lite grann vad du förtjänar i bemötandet med andra människor som dör runt omkring dig. Det är jag ganska övertygad om. Det tycker jag har sett också genom livet. Människor som kanske inte alltid har betett sig så schysst mot andra människor. När de här andra människorna väl får en chansen på den personen, då är det ju
smäller det.
Och det alltså, det kan du ju se i näringslivet också, när det händer saker som du undrar över hur kunde det egentligen bli så här, så fattar man ju nästan ibland att det ligger andra saker i det också. Så att var du på det sätt den betydelsen, så tror jag att du har betydelse hur du är mot andra människor. Men jag tror inte om det är något annat liv eller att jag blir lycklig, att det händer något positivt sen och så. Nej. Jag skulle önska att jag hade lite mer sån här tro på det här. Men jag har inte det, tyvärr.
Vad tror du händer efter döden då?
Ingenting. Jag skulle så gärna önska att jag trodde det, men jag tror inte det.
Det skulle jag också önska. Tänk att kunna gå till ett liv och verkligen känna att det händer någonting efter.
Det var ju fantastiskt.
Nej, men då är man så här.
Ja, tyvärr så är det inte så för mig. Men jag avundas de som har den tron. För jag tycker det är
IS kanske, har ju den tron.
Ja, den kanske inte är så positiv då för andra människor just i det fallet. Men det finns ju andra som har en kanske lite mer positiv vinkling på samma sak egentligen.
Ja. Jag ska faktiskt engagera mig lite grann i evigt liv-frågan.
Mm.
För att i dagens läge kan man ju bland annat skriva ut... typ 3D-skrivare går ju att skriva ut så här levrar och alltså hjärta och typ allting.
Mm.
Så att, men det är det här, alltså, hur får man över personligheten, hjärnan eller det här till någonting annat?
Mm.
För jag hade ju inte brytt mig egentligen om min kropp. Alltså jag skulle kunna byta ut den om det är så att mina 5 fingrar försvinner och jag får 5 nya fingrar, eller om jag inte har några fingrar alls och något annat. Det är inte det, det är inte det som är jag liksom.
Nej.
Men det är mer personligheten, så det är det jag håller på att jobba på. Så att till min 15-årsdag så hoppas jag på att jag kunna lösa det. Så det är ungefär 18,5 år kvar.
Frågan är om man vill det då? Jag vet inte. Det är också en annan fråga.
Ja, fast jag har ett jäkligt bra svar på den. Men det är ju så här, det är också. Ja, men vill man verkligen leva för evigt? Nej, det kanske man inte vill. Men det vore väl riktigt nice att kunna styra över hur länge man lever. Man kanske känner att de här 80-100 åren är inte tillräckligt. Jag kanske vill ha 300 år.
Mm.
Eller jag kanske vill leva i 800. Mm. Men det är ju väldigt tråkigt att jag inte får besluta det själv.
Mm. Ja, men då håller jag med om faktiskt.
Okej, du kanske vill lansera på månaden liksom.
Ja, alltså man vill lite grann se hur det går. Det är lite det man vill. På alla möjliga olika sätt och vis liksom. Mm. Så att, ja...
Vad har dina främsta nycklar till framgång varit?
Menar du mina egna personliga eller menar du liksom mer ett affärsperspektiv? Eller vad tänker du på nu?
Jag tänker nog på, det är nog en helhet, framgång i livet. Liksom. Lyckas med det man vill göra, må bra och lyckas bra karriärsmässigt och sådär.
Ja, alltså om man ska säga att på karriär så jag har aldrig gjort en karriärsplan i hela mitt liv. Liksom. Det är ingenting som... Jag fattar inte hur man kan göra det överhuvudtaget. Jag tycker det är jättekonstigt. Men däremot så tycker jag att om man har möjligheten att ägna sig åt det man tycker är kul eller man är intresserad av, så tror jag att det här kommer... det kommer ändå. Liksom. Det. För att det gör ju saken så mycket lättare om du är... om du tycker om det du håller på med och du kan vara engagerad i någonting som du är intresserad och brinner för. Och då tror jag att den här framgången kommer, har i alla fall chans att komma då. Framförallt så tror jag att du är lyckligare när du jobbar med det eller sysselsätter dig med det. Men jag har väldigt svårt att se att lyckan ska vara i liksom... I själva karriären på något sätt. Det är ju det du gör i den som är det som är det. Det är ju jättesällan målet i det du blir lycklig av. Det är ju resan dit som är den biten på något sätt. Så det är väl, det är så tänker jag när det gäller det.
Mm. Du som bor mycket i USA också, vad tycker du om Donald Trump?
Ja, alltså det har ju varit väldigt svårt att ta honom på allvar, måste jag säga. Och i början så skrattade man väl lite grann, jag som alla andra. Men det jag tycker är skrämmande med det här är att det är egentligen två saker. Jag tycker inte vi har riktigt rätt bild av det här i Europa. Vi har liksom aldrig riktigt haft det. Man ska veta att Obama aldrig har varit riktigt populär. Han upplevs för arokratisk, kylig och lite intellektuell. Så att de människorna som liksom känner man tycker är självklara demokrater och inte känt sig hemma. De tycker att han pratar. De tycker dessutom att han har förstört för dem. När Obamacare kostar dem väldigt mycket pengar varje månad som de tycker att de vill bestämma själva om de ska betala eller ej.
Heter den Obamacare?
Ja, den här sjukvårdsreformen.
Ja, just det. Men, men varför heter den Obamacare?
Ja, det är för att han har drivit igenom den och kallar det väl bara... Det är väl bara ett smeknamn, Obamacare. För det här.
Okay.
Ja. Man ska också veta att Hillary Clinton är inte speciellt populär i de här leden heller. Hon är förvånansvärt många som inte gillar dem, och de liksom gillar inte de här familjerna, och de har för mycket kopplingar för bankerna, och bankerna drog undan fötterna för folk och sådär. Så att hela den där biten har liksom bäddat mycket mer för Trump än vad jag tror att vi liksom, vår bild är på något sätt att det är outbildade, bara liksom, vad ska jag säga, södern och liksom hela det där. Och sen är det i själva verket ganska vanliga människor som är besvikna på det här andra systemet och tycker att det är viktigt att de får en förändring. Och de är, det har gått så långt så att de tycker att Trump är ett alternativ. Och då blir man lite mer skrämd. För det tycker inte jag att han är.
Han kanske är ett bra alternativ.
Nej, jag kan inte se det, för att det är för många saker som är liksom för galet. Och hur ska han kunna liksom driva det? Men ja, nej. Men det skrämmer mig lite att det är för många liksom vanliga, så kallade liksom så här vettiga människor som faktiskt ser honom som ett alternativ, som man tror var självklara. Så, ja, de röstade på Obama helt enkelt.
Mm, sure. Tänker du samma sak med SD exempelvis? Som en femtedel av Sveriges befolkning röstar på?
Jag kan ju inte ta ifrån någon att det är så många svenskar som röstar. Det är ju ett faktum att det är så många svenskar som röstar på dem. Och jag tror att man röstar på dem också, eller vad man tittar på de här kartorna, så röstas de ju på en massa områden som du kanske inte tror att de skulle ha röster, men de har ju fester liksom. Det finns väl inte tillräckligt intresse för att bli tillräckligt att jobba politiskt helt enkelt, så att du får liksom riktigt bra människor där. Jag vet inte.
Nej, men jag håller med dig. Jag tror att de bra människorna, man tappar dem på vägen. Av säkert jättemånga olika anledningar. Det kan vara press, kan vara en stor del. Att livet totalt töms när du kommer dit. Allt granskas 1000 gånger om, och sen löpsedlar på löpsedlar. Och sen kan det vara nog allt möjligt, men så är det.
Men om du ser Sverige som ett företag, så vem vill du ha som ekonomichef? Vem vill du ha som vd? Vem vill du ha som marknadschef? Liksom, lite så. Och då går SD bort för mig bara. Så är det bara. I dem på det sättet.
Now it's time for Tre Sister Fragor.
Och då kommer vi till de tre sista frågorna. Och då börjar jag med ett tips till en entreprenör.
Bara ett tips.
Ja, du säger flera tips. Jag har sagt massor, men
nej, men liksom, jag skulle säga bara go for it. Om man ska sammanfatta på något sätt. Så tänk inte så mycket, utan kör på. Och sen hinner du tänka under vägen.
Mm. Och ett tips för att vara lycklig i livet då? Vad skulle du säga då?
Alltså de grundstenarna för att vara lycklig i livet, det är ändå de saker som du har närmast runt omkring dig. Det är din familj och dina barn. Och liksom, det är ju lite svårt att bestämma sig för att vara lycklig i en relation. Men det är ju en väldigt, väldigt, väldigt styrka i livet om du har det runt omkring dig, med familj och vänner och din närmaste partner och sådär. Så att det är nog ändå en förutsättning, tror jag, att du trivs med det livet, hur det nu än ser ut. Liksom.
Mm. Och till den absolut sista frågan. Om du fick lyssna på någon i Framgångspodden, vem hade du valt att vilja lyssna på då?
Vad svårt.
Beyoncé. Du får ju lösa dina kunder här.
Ja.
Den där får du lösa.
Den får jag lösa.
Alec Baldwin måste du hjälpa till med.
Ja, men jag hade nog sagt Alec Baldwin då, för han har väldigt många roliga historier. Och då skulle jag bett honom om, när han berättade om när han hade Clinton på middag hemma, Bill Clinton på hemma, och Alec Baldwins mamma var med. Den historien är bra, som han kan berätta då.
Den är rolig eller?
Den är väldigt rolig, ja.
Berätta den då.
Nej, men de hade middag hemma hos Alec Baldwin och hans mamma var där och presidenten skulle komma och de hade världens security och skulle reservera en speciell toalett till presidenten för den var tvungen att säkras då. Och sen ska då presidenten gå på toaletten och plötsligt så inser
vilken president? Alltså,
Bill Clinton.
Bill Clinton.
Så visar sig att hans toalett är låst inifrån. Ingen fattar någonting och securityn slår ju liksom larm och det blir liksom stora drag och så. Och det öppnar dörren och då kommer Alec Baldwins mamma ut. Och hon hade smittit igenom alla och gått in. Gammal tant.
Jaha,
det är lite gullig. Ja. Och då sa Bill Clinton till Alec, oroa dig inte, jag har också en mamma.
Ja,
ja.
Nej, härligt.
Så det var lite härligt.
Men du får tacka dig så hemskt mycket, Kristina Linde, att du har kommit hit till Framgångspodden och berättat om ditt liv och din resa. Det har varit superspännande att höra och vi har fått jättemånga råd och tips verkligen.
Bra, tack.
Tack ska du ha.
Framgångspodden with Alexander Polaros.
Välkommen hit, Maria Rengefors, fondchef på Nordea.
Tack ska du ha.
Hur står det till idag?
Det är bara fint.
Ja, vi sitter här och spelar in en måndag.
Mm.
Måndagar tycker jag är de absolut bästa dagen.
Ja, det tycker jag också.
Måndag och fredagar, närmast helgen fast åt olika håll.
Ja, precis.
Ja. Mm. Idag vet jag att vi ska prata om fondsparande.
Mm, ska vi göra.
Vad är för kul du vill prata om
alltså,
då?
Det är ju en fantastisk sparform. Du kan ju nå hela världens aktiemarknader för typ 100 kronor i månaden. Det är inte dåligt.
Verkligen inte. Mm. Har du några tankar eller tips och råd på det?
Det känns lite grann som att man har lite svårt att komma igång med sitt sparande, kanske om man är ung. Men då skulle jag ju vilja säga, sätt igång. Skaffa ett sånt här investeringssparkonto. Det är den bästa uppfinningen på länge, måste jag säga. Där kan du sedan välja fonder och aktier och allt möjligt och byta utan att du får massa skatteeffekter, för du betalar en schablonskatt. Så det är jättepraktiskt att ha. Så skaffa ett sånt. Och sen ska man ha ett månadssparande, tycker jag. Det är också superbra. Jag menar, 100 kronor i månaden räcker faktiskt. Det är inte mer än 2 kaffelatte om man bor i Stockholm. Men ett bra exempel på det är faktiskt om du månadssparar till exempel 500 kronor i månaden. Och så får du ungefär 5% ränta kan man räkna med. Och så sparar du 10 år. Vet du vad du får då?
Inte en aning faktiskt.
Nej, men du får nästan 78 000 kronor. Så att ditt unga jag kommer att liksom, du kommer tackas av ditt unga jag om du gör det. När du är 40 och tittar tillbaka på ditt 30-åriga jag, då kommer du säga tack.
Och sen brukar det ju gå upp relativt mycket också om man kollar typ de senaste 10 åren.
Ja, på lång sikt så gör du ju det. Det är därför det är så bra med månadssparande. Och sen så tänker jag så här att om man då sätter igång och sparar så ska man ju kunna titta lite grann på vilka olika sorters fonder det finns. Och det kan vara lite överväldigande för det finns så mycket att välja på. Över 3000 fonder tror jag det är på svenska marknaden. Men tänk så här att du ska ha en bred global fond och så ska du ha någon sorts räntefond. Och då kan du ju göra det där var och en för sig eller också så kan du kombinera det i en blandfond.
Mm. Om man skulle summera de här sakerna, vad är det man ska tänka på sparande?
Att sätta igång ska man tänka på. Skaffa ett investeringssparkonto. Lägg upp ett månadssparande och så väljer du några breda fonder.
Mm. Då får jag tacka dig så hemskt mycket, Maria Rengefors, fondchef på Nordea, för dina supergrymma tips och råd. Tack. Varsågod.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.